Välkomna till den 29:e predikan ifrån den här boken Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevets 13:e kapitel från och med vers 8 och så kapitlet ut. Innan jag läser dessa verser så låt oss knäppa våra händer i bön. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i dessa verser från Romarbrevet 13:8 och framåt. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Gör detta och tänk på tiden. Att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen. Inte med vilda fester och fylleri. Inte med otukt och orger. Inte med strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. En man vandrade en gång för länge sedan längs gatorna i Milano. Han funderade mycket och djupt över livets stora frågor. Han hade hört fantastiska predikningar i stadens katedral där den store kyrkofadern Ambrosius predikade. Kunde det verkligen vara sant vad han fått höra där? Från början hade han sökt sig till Ambrosius för att lära sig mer om retorik, eftersom han själv undervisade i denna konst. Men mer och mer hade han börjat gripas även av själva innehållet i Ambrosius predikningar. Mannen som tankfull vandrade fram längs Milanus gator var ingen mindre än Augustinus, och året var 386. Så hörde han plötsligt från en bakgård några barn sjunga en ramsa. Tolle läge, tolle läge. Tag och läs, tag och läs. Han tog detta som ett tecken från Gud. Att det var den högste som han hade förnekat under så många år. Ända sedan barndomen. Trots modern Monikas många böner och vädjanden. Som på detta vis talade till honom. När Augustinus kom hem slog han upp Bibeln och ögonen föll på den text som också vi har framför oss idag. Han läste vers 13 och 14. Låt oss leva värdigt som på dagen. Inte med vilda fester och fylleri. Inte med otukt och orger. Inte med strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Ett utsvävande liv var just vad han hade levt fram till denna stund, men nu var det slut med det. Augustinus hade genom Paulus ord om att lägga bort det gamla och istället ikläda sig Kristus blivit omvänd. Liksom Luther långt efter honom fick sitt reformatoriska genombrott just genom att läsa Romarbrevet. I Luthers fall var det Romarbrevet kapitel 1, vers 16 och 17. Blev alltså denna skrift av helt avgörande betydelse också för kyrkofadern Augustinus. Och de är inte ensamma. Som ytterligare ett exempel kan nämnas John Wesley, som besökte en kvällsgudstjänst i London den 24 maj 1738. Predikanten läste högt ur Luthers företal till Romarbrevet. I sina minnesanteckningar från vad som hände den aftonen skriver Wesley: "På kvällen gick jag mycket motvilligt till ett sällskap på Aldersgate Street, där någon högläste Luthers företal till Romarbrevet. Ungefär kvart i nio, när han beskrev den förvandling som Gud utfört i hjärtat genom tron på Kristus, kände jag mitt eget hjärta förunderligt varmt. Jag upplevde att jag förtröstade på Kristus, på Kristus alena till min frälsning, och att en försäkran gavs mig att han hade tagit bort alla mina synder, också mina, och frälst mig från syndens lag och döden." Slut på citat. Efter dessa exempel på den kraftfulla verkans historia Romarbrevet haft, så ska vi nu se närmare på våra verser för idag. Och i predikans första del så konstaterar vi att kärleken är lagens uppfyllelse. I föregående avsnitt uppmanade Paulus de kristna i Rom att ge var och en vad de var skyldiga dem. Paulus liksom spinner vidare på det temat i en sorts ordlek och säger nu återigen att hans mottagare inte ska vara skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra, vers 8. De tidigare nämnda plikterna och skulderna kan betalas till fullo så att man blir kvitt sina medmänniskor. Men plikten att älska är något man aldrig kan uppfylla för att sedan lägga bakom sig. Den skyldigheten upphör aldrig. Vi ska älska varandra eftersom det är Guds vilja att vi ska göra det. Paulus nämner sedan fyra bud från den andra lagtavlan som har att göra med vårt förhållande till våra medmänniskor. Han sammanfattar därefter de övriga budorden med ett citat från tredje Mosebok 19:18. Du ska älska din nästa som dig själv. Det kan vi se i vers 9. Han menar att alla budorden handlar om kärlek. Det gäller såväl första tavlans bud, som har att göra med vårt förhållande till Gud, som andra tavlans bud. När aposteln säger att kärleken är lagens uppfyllelse, vers 10, menar han att alla budord handlar om kärlek. Eftersom Augustinus nämnts i den här predikan kan det vara på sin plats att erinra om ett av hans mest kända citat: älska och gör vad du vill. Den sanna kärleken ligger nämligen aldrig i konflikt med något av budorden. Denna harmoni mellan de enskilda budorden och kärleken är avgörande viktig att hålla fast vid. I avfälliga kyrkor, som till exempel Svenska kyrkan, lösgör man nämligen kärleken, så som man själv definierar den, från budorden, och låter kärleken övertrumfa de bibelställen som man inte tycker om, sådana verser som man uppfattar som kärlekslösa. Så försökte man till exempel när det gäller homosexualitet att komma runt vad de bibliska texterna, enklast uttryckt, innebär genom att ta fasta på Bibelns övergripande kärleksbudskap. Man bejakar allt som bedöms befrämja denna kärlek, även om det strider mot konkreta bibliska bud. Jag säger att man försökte komma runt bibeltexterna, och kyrkopolitiskt lyckades man. Men Gud lurar man inte, som Paulus skriver i Galaterbrevet 6:7. På ett förskräckande sätt uppfylls Malakis ord idag på de präster som välsignar homosexuella par och viger dem till äktenskapet, så kallade äktenskapet. I Malaki 2, verserna 1 och 2, sägs nämligen: "Och nu kommer denna befallning till er, ni präster, om ni inte vill höra, om ni inte tar det till hjärtat att ge ära åt mitt namn, säger Herren Sebaot, då ska jag sända förbannelse över er. Jag ska förbanna era välsignelser, och jag har redan förbannat dem, eftersom ni inte tar det till hjärtat." Paulus ord om att kärleken är lagens uppfyllelse i vers 10 innebär att alla Guds bud ligger helt i linje med och sammanfattas i kärleken. De motsäger inte kärleken. Det vore helt främmande för Jesus och hans apostlar att spela ut kärleken mot konkreta bud. Tvärtom säger Jesus, Johannes 14:15: "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Och Paulus skriver som sagt att kärleken är lagens uppfyllelse, inte dess upphävande. Att kärleken är lagens uppfyllelse missuppfattas ibland som att den som är kärleksfull har uppfyllt allt vad Gud kräver och är därför rättfärdig, även om det handlar om en icke-kristen människa. Vi får inte glömma bort att vi befinner oss i den avslutande delen av Romarbrevet, där Paulus utreder olika aspekter av det kristna livets praktiserande av rättfärdighet, eller hur ett helgat liv levs. Det handlar inte om hur rättfärdigheten förvärvas. Om det har aposteln talat utförligt i Romarbrevet kapitel 3, vers 21, till och med kapitel 8, vers 39. Rättfärdiggörelsen inför Gud sker inte genom att vi uppfyller lagen genom kärlekens gärningar. Jesus är den som gjort alla de goda gärningar som lagen kräver av oss. Det är också han som lidit straffet för alla de brott mot Guds heliga lag som vi gjort oss skyldiga till. Endast genom tron på honom och hans frälsningsverk blir vi rättfärdiga inför Gud. De goda gärningar som vi sedan gör utför vi i tacksamhet, i tacksam tjänst inför Gud. Inte för att bli frälsta eller rättfärdiggjorda, utan därför att vi redan är detta. Predikans andra del: frälsningen är nära. När Paulus har talat om kärlekens gärningar som vi ska utföra, tillägger han: "Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro." Vers 11. Varje dag som går innebär att vi kommer närmare den sista dagen, då Herren Jesus kommer tillbaka för att hålla dom. Detta innebär att vi hela tiden närmar oss frälsningens dag, som blir domens dag för de icke-troende. Den närmar sig som ett expresståg. Varje generation kristna måste därför vara beredda att när som helst möta Herren. Dessutom vet de ju inte när den egna dödsdagen infaller, om nu Jesus skulle dröja. Så även av den anledningen ska den kristne leva som om varje dag vore den sista. Trodde Paulus att Jesus skulle komma tillbaka redan under hans egen livstid? En del bibelforskare menar detta, och vissa går även så långt att de hävdar att Jesus själv trodde att han skulle komma tillbaka innan den då levande generationen hade dött ut. När det gäller uppfattningen att Jesus misstog sig hänvisar man till hans ord i Matteus 24:34, att det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Men med orden det här släktet menar inte Jesus denna generation, utan det människosläkte som kännetecknas av ondska och trolöshet. Man kan jämföra med Matteus 12:39. Detta människosläkte ska inte, trots sin synd, straffas och förgås i förtid, utan kommer att bestå in till världens slut. När det gäller uppfattningen att Paulus misstog sig hänvisar man till dessa ord av aposteln ifrån första Thessalonikerbrevet, kapitel 4, vers 16 och 17. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Men dessa ord behöver inte betyda att Paulus menade att han själv och de flesta av hans samtida inte skulle hinna dö före Jesu återkomst. Med vi menar Paulus helt enkelt de av de kristna, hans egen generation inkluderad eller inte, som lever när Jesus kommer tillbaka. Paulus brev är ju skrivna till alla kristna i alla tider. Dessutom känner alla kristna en gemenskap med varandra, inte bara över sociala och etniska gränser, utan också över generationerna, alla tider igenom. Det verkar faktiskt inte ens troligt att Paulus trodde att Jesu återkomst omedelbart stod för dörren. Så här skriver han i sitt andra brev till församlingen i Thessalonike, kapitel 2, vers 1 till och med 4. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus visste lika litet som någon annan människa vilken dag Jesus skulle komma tillbaka. Jesus själv sa i Matteus 24:36 att den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom Fadern. Därför gäller det att vara beredd varje dag. Hur blir man det? Det talar Paulus om i slutet av kapitel 13. De ord som blev så avgörande viktiga för Augustinus omvändelse. Och de orden ska vi nu se närmare på i predikans avslutande del. Lägg bort mörkrets gärningar och ta på ljusets vapenrustning. Paulus skriver så här om den innevarande tiden och om Kristi återkomst som närmar sig, vers 12. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Aposteln räknar sedan upp några av mörkrets gärningar i vers 13. Vilda fester och fylleri, otukt och orger, strid och avund. Dessa exempel är naturligtvis långt ifrån uttömmande, utan tjänar endast som en illustration av vad ett liv i mörker kan innebära. Istället för ett sånt liv ska mottagarna av brevet iklä sig Herren Jesus Kristus, vers 14. Detta innebär att genom tron omfatta Kristi rättfärdighet, att räknas som lika helig och god som Guds son själv är. Samma språkbruk använder Paulus även i Galaterbrevet 3, vers 26 och 27, där han skriver: Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Man kan även se Romarbrevet 8:1, Första Korintierbrevet 1:30, Andra Korintierbrevet 5:17, Galaterbrevet 2:17, Galaterbrevet 5:6, Efesierbrevet 2:6, Filipperbrevet 1:1. Filipperbrevet 3:9 och så vidare. Där samma frälsande sanning lyfts fram. Att vara iklädd Kristus innebär först och främst att tillräknas hans rättfärdighet. Det sker inte först på den yttersta dagen, utan gäller redan här och nu. Johannes skriver med ord som mycket väl sammanfattar andra hälften av Romarbrevet 13. Verserna i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 16 till och med 19. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Här nämner Johannes kärleken från Gud som leder till att vi också älskar. Tillräknandet av Kristi rättfärdighet redan här och nu lyfts också fram i 1 Johannes 4:17. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Att vara iklädd Kristus innebär inte bara att vara tillräknad frälsarens rättfärdighet, utan även att leva ett nytt liv i helighet. Inte ett fullkomligt liv utan synd, det är inte möjligt. Men ändå ett liv som kännetecknas av en påbörjad helgelse. Genom tron har man nämligen blivit född till ett helt nytt liv. Paulus skriver i andra Korintierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Om inte detta nya liv på något sätt spirar fram och visar sig, är det inte fråga om den äkta tron. Jakob skriver, Jakob 2:17, så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Ha inte en sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv, skriver Paulus till sist i vers 14. Det gäller att vara rustad mot de andliga attacker som kommer från det egna köttet, från djävulen och från världen. Orden om att ta på sig ljusets vapenrustning i vers 12 som skydd behandlar Paulus mer utförligt i Efesierbrevet kapitel 6 vers 13-18. Där skriver han: ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan att vi icke må vara glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.